Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 183. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Jan Möller. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Och det är ju såklart med anledning av att det är 40 år sedan som Malmö FF spelade final i Europacupen mot Nottingham Forest som Janne är här. Och vi ska gå igenom den här Europaresan så grundligt vi kan och hoppas på lite sköna minnen längs vägen. Bara för att sätta saker och ting i visst perspektiv så vill jag bara i korthet dra lite siffror här och då, som gäller Janne. Och då är det alltså 591 matcher för Malmö FF, varav 298 i allsvenskan. Det placerade vi på fjärde plats, va? Tror jag.
Kan ni bestämma?
I statistiken över flest antal spelade matcher i MFF. Du är den målvakt som har spelat flest. Det är tre fler än Jonny Fedel.
Ja, det är viktigt. I det här sammanhanget. Ja.
5 SM-guld. 7 allsvenska seriesegrar. 6 cupguld. Du delar också det allsvenska rekordet för minst antal insläppta mål under en säsong med Jonny Fedel. 11 mål. 14 allsvenska medaljer. Varav 2 med Trelleborg. Det är ju bara det. Det är att du lyckas pricka in TFFs storhetstid också, det är ju imponerande. 17 landskamper, vilket ju jag fortfarande tycker är lite lågt. Det var ju hård konkurrens, inte minst på 70-talet med Ronny Hellström. Men sen så, ja, vi kan återkomma till den diskussionen, för den är lite intressant. Du fick ju då tillsammans också med Malmö FF Svenska Dagbladets bragdmedalj 1979, då du också belönades med guldbollen.
Vilket inte är så många målvakter som har fått genom
det. Nej, det är Ronny och Thomas och Ravelli och så Hedman och Isaksson naturligtvis.
Det kanske har blivit det känns som att men det började där någonstans, alltså även om Kalle Svensson på sin tid var uppskattad och så. Men det känns ändå som att det var ändå, hände ändå någonting på, där någonstans på 70-talet. Kanske ändå att målvaktens roll började bli lite mer uppmärksammad på något sätt.
Ja, Ronny tog ju det till höjder då när, i den här VM 74 och sen 78. Då han blev ju bästa målvakt i båda de VM-turneringarna. Så han skapade ju idolintresse bland unga målvakter kan man ju säga.
På siffrorna här, jag måste fråga en sak. Om jag läste rätt så stod du registrerad för ett mål också.
Ja, det var i samband med en allsvensk match hemma på stadion mot Hammarby. Det stod 4-0 och då vågade jag faktiskt springa över och börja jogga dit. Så först fick jag ögonkontakt med Roy Holt som ett annat. Så jag sprang i onödan. Men han accepterade att jag fortsatte jogga över. Så tog jag bollen från Lasse Larsson. Och det var väl kanske en skola sen för Zlatan när han fick ett honom på Kim Kjester. Men och då lyckades jag sätta dit den utan press.
Jag kommer inte ihåg den, ska vi säga det. Tyvärr Lasse är ju inte med oss längre, men det var ju en snäll, väldigt snäll på du tog den ifrån då.
Ja, och han, nej, han sa inte så mycket då. Han
var
väldigt ödmjuk kille och ja. Rent allmänt också.
Ja, absolut. Ja.
Slog du några fler straffar eller det var bara den enda?
Ja, men jag slog bara det. Men sen försökte jag var ju också utlånad. Men jag var ju i HIF också och då fick jag slå några straffar där också. Med blandat resultat faktiskt.
Ja, okay. Ja. Men om vi då går över till själva kärnämnet här och Europa-resan 78-79, så den börjar ändå någonstans alltså med det allsvenska guldet 77. Som ju väl var det som kvalificerar er för Europaspelet. Hur minns du någonting av den säsongen? Det är ju ett tag sedan.
Nej, det gör jag inte så mycket.
Jag tänker att det var väl viktigt det året att ni vann det året för att få de här gamlingarna att köra vidare, kan jag tänka mig. För de hade ju ändå kommit upp lite i ålder och då fick de det här Europa-äventyret framför sig.
Ja, och jag vet inte också, var det Halmstad som också låg och brottades med oss om SM-guld och så vidare, 76 och 78. Jag tror Roy var där inne också.
Ja, just det.
Så
att det stämmer ju liksom, alltså.
Ja, och då blev det liksom en fight däremellan som också triggade också, tror jag. Liksom för att vara just mellan Roy och Bob också, deras kompiskap. Ja. Det här med att de ville vara bäst. Mm. Bästa engelska tränare i Sverige. Så att jag tror det, deras entusiasm och iver och så vidare smittar av sig på spelarna.
Monaco, det är ganska lustigt. Ni spelade 0-0 hemma. Och då var det väl inte så många kanske som trodde att ni skulle klara det sen. Men,
det är alltså första omgången.
Det är första omgången vi pratar om, ja. Men sen vinner ni med 1-0 borta.
Ja. Ja, vi gör det. Vi var en nederlagstippade i princip.
Ja, jag skulle säga, trodde ni på det själv?
Det var väl bara en journalist också som åkte ner.
Det var så alltså?
Det var sånt där. Vi var kraftiga. Och då, nej, men vi var ju rätt så inskolade på vårt system och så vidare. Och Bob var ju outtröttlig i sin optimism, så att säga. Så att han spred ju den här positivismen. Och ja, vi hade en strategi, en spelplan. Och vi spelade efter den. Och det var väl inte så att vi var riktigt tillbaka pressade heller. Utan vi, inte för att vi var så välförtjänta kanske, men det var inte helt oväntat kanske.
Det måste ha varit fint väder, för jag vet att det finns en fantastisk bild på er på stranden. Kommer du ihåg den?
Det var dagen efter, inte dagen innan.
Det var det alltså. Okay. Man kan inte riktigt få fram den i en podd, men alla badbyxor och all stil där var den var.
Ja, det var.
Men ni fick en dag ledigt på stranden efteråt.
Ja, det vet jag. Och vi brukar ju alltid titta på, Persson hade ju alltid möjlighet att skicka iväg oss, eller han tog oss till kyrkor och historiska platser och så vidare. Vi var ju på kasino dagen innan. Vi kom inte in och då fick vi liksom ta stranden dagen efter för den här lagbilden, den här symboliska bilden som vi hade från varje match som vi spelade utomlands. Så att det blev beachen.
Varför kom ni inte in på kasinot?
Jag tror vi var felklädda. Vi kom med shorts och lite t-shirts och lite sånt där. Så
att, ni lär ha träffat på Ringo Starr också när ni var i Monaco.
Ja, jag var inte med i det gänget. Som...
Det är ju stort ju.
Och det är efter matchen också.
Nej, jag tror inte det. Jag har också hört en story, men det kan jag inte intyga.
Men hur var, jag tänker, måste ju ändå varit lite, ändå har funnits en viss, även om ni trodde mycket på ert system och ni var liksom invana med det, efter 0-0 hemma måste det ändå ha funnits lite tvivel liksom.
Ja. Ja, vi ville ju ha första matchen borta för att sen ha avgörande hemma. Och så fick vi höll ju nollan hemma. Det var ju det viktigaste kanske ändå i det här negativa resultatet. Så att lyckas vi bara göra ett mål borta, så visste du var vi med i matchen. Och Kinvall lyckades göra det ganska då i första halvlek, tror jag det var. Så att, jag måste berätta, vi åkte ju också dit till matchen i en skolbuss. Vi hade sån här, alltså typ en lokalbuss med, som man tryckte.
Nej, är det
sant? Grön, liksom, vi har gröna bussar i stan.
Det var ingen...
Jag vet inte om det var en tennisvätska för oss. Liksom. Alltså de vi till och med... de ska bara hit, det var en skolklass som ska hit och spela. De ska bara avverka 90 minuter och sen ska de väga över.
Så det var liksom ingen buss som hämtade er sådär?
Jo, det var det. Men, vi fick en egen busschaufför, men det var ju ändå liksom...
Det, liksom...
det plingade till lite här och där. Jag åkte inte.
Men han stannade inte vid de andra hållplatserna.
Nej, det var det.
Men det var... hur, alltså, så förbereddes ni ut i övrigt? Hur långt i förväg åkte ni ner?
Vi övernattade ju alltid. Vi sov alltid över. Ja. Så var det onsdag som så åkte vi på tisdag morgon i princip.
Hur var de där resorna? Du var ju rätt så ung då och det var rätt många äldre egentligen som hade varit med länge.
Den första resan jag gjorde då var ju till när Bob kom då först 74, då var det ju till Östberlin och det är ett minne för livet, för att då fick jag var jag grön i laget och då så åkte vi de här tuffa östtyska, dålig standard och så vidare, sovvagn ner till Östberlin och då fick jag dela kupé med Bosse och Christer Kristersson. Toddar ropade upp namnen så sa han de två namnen. Så Janne Möller sa han. Så titta, vad ska jag bo med landslagsspel? Alltså jag var rent ny i gruppen och truppen. Alltså, jo då, det stämde. Så jag fick in och så sa Bosse, jag tar den understa slafen. För jag röker, för jag måste ha nära till askkoppen. Ja, och så tog Christer den mellersta slafen. Så tittade jag upp, var i tredje slafen henne? Då var det en typ hatthylla som låg allra högst upp i taket. Och då har de lagt någon madrass. Och då liksom, det kan inte börja så bättre för att det blir en sämre vånad att bo på. Så sen var jag härdad för alla år framöver. Och det var rök i den sovvagnen ganska ofta. Eller den kuppen.
Detta är en klassiker. Jag känner igen delar att Christer har också varit inne på detta. Och...
Ja, nej, det var... Och så, små sängar och sånt, inga problem. Det var jag blev härdad.
Vi ska säga för er som inte känner Janne, så han är ju rätt. Hur lång är du?
Jag är nog 94.
Ja, det är liksom...
Ja. Nej, så att det var just det här med... Och så då kom man ner till Monaco. Liksom, bo på lyxhotell och beachen där nere. Så att det är kontrasterna. I idrotten och fotboll får man uppleva mycket som man har mycket värde av.
Men du, det har pratats mycket om Christer och Bosse, att de var väldigt bra på att ta hand om er yngre. Hur upplevde du det?
Christer tog, han var ju den som min, vad ska man säga, mentor i laget på något sätt. För att han sa till mig, de bollarna skulle komma ut och ta, sen tar vi det andra typen. Liksom. Och när jag var ganska grön där också på träningarna så sa han, för jag kom från handbollen också, så sa han, satsar du på det här så kommer du bli nummer ett här i denna klubben. Och de orden vägde ju tungt för med landslagsspelare och lagkapten och så vidare. Så att, nej, han har betytt oerhört mycket för mig.
Sen om vi går vidare från Monaco, nu ska vi se, nu har jag ju slarvigt,
jag har inte siffror. Sen var det Kiev.
Ja, och då är det väl också att det blir 0-0 borta. Och så vinner ni 2-0 hemma. Så ja, tänker jag, du har ju en fantastisk höst där egentligen. Du håller nollan hela vägen.
Ja, 78, ja. Ja, noll och insläpp på 4 där. Men det är inte jag naturligtvis. Vi är ett lag så att säga. Med Roy och Christer i de matcherna spelade. Så att, och sen är de andra backarna också, med ytterback och vänsterback. Så att vi var ett team och vi var inspelade, vi ihop spelade under 3-4-5 år.
Men det är en rätt tung merit. Och...
Ja, men det var roligt. Alltså, jag vet inte om man värdesatte så högt. Jag tyckte bara det var skoj att spela och möta de här storlagen och kunna konfrontera dem och spela jämt mot dem och då vinna också.
Om man ska sätta det där i lite historiskt sammanhang, så var ju Dynamo Kiev under liksom stora delar av 70-80-talet, det var ju det klubblaget som Sovjetunionen dåvarande satsade på, så att säga. Så det var ju inget det var ju inget enkelt motstånd på pappret åtminstone.
Nej, de hade ju Blåskin också, den stora europeiska toppspelaren. Han vann vid skytteligan också runt där. Så att, och då på deras hemmaplan var det ju bara ryska soldater i princip. Det var 40 000 åskådare.
Alltså det var så att det var
lite kontrast mot Monaco.
En helt annan kultur, jag lovar.
Det känns som det måste ha varit den kanske tuffaste bortamatchen på sitt sätt.
Ja, det blev det. Det blev det. Rent, man ser merit med, alltså med den tyngden som Dynamo Kiev hade. Att,
och ingen enkel resa, det är heller på den tiden.
Nej, det var byten och flyg och upp och ner, landningar och så vidare. Så att, det var lite bökigt. Vi körde på mellanlandet Moskva, så mellan de två olika flygplatserna där, så körde vi på något djur där, vad jag minns. Så att då fick vi stanna upp några timmar där och sen fick vi köra vidare igen. Så det var strapatsrikt i många avseenden.
Jag tänker, du spelade, du var ju inne på Östberlin och så. Ni spelar ju rätt så många matcher med åren i, alltså bakom järnridån så att säga. Hur, Hur var det generellt att komma, alltså åka på de här matcherna?
Ja, du skulle säga Börje Lantz var ju promotor och han hade mycket bra samarbete med MFF då och Erik och typ. Så att han ordnade ju alla de här matcherna, träningsmatcher och såg till så att vi trivdes och vi bodde bra och så vidare. Så att, för att när vi då kom till Östberlin där så stod ju, halv sex på morgonen, stod ju Börje Lantz där alldeles själv på perrongen. Då kom ångloket in, pyste ut all ånga. Och sen när det skingrade så stod där en man kvar på perrongen. Det var Börje Lantz.
Jag tror det var hans cigarrök. Liksom.
Ja, och så stor så här vinterpäls. Så att det var så spionen som kom in från kylen.
Han säger rätt så mycket också för att när du säger ånglok, alltså det är ju inte, trots allt inte evigheter sen, och vi kan ju, för de yngre kan vi berätta att det fanns ellok i Sverige, men i gamla öst så var det fortfarande en annan värld att komma till.
Men hur var själva matchen där då i Kiev? Det blev som vi sa 0-0. Hur utspelade sig den?
Ja, det var ju den matchen som var min största, kanske bästa match någonsin i MFF tröjan så att sen att det var många frilägen och jag kom ut och var stor och täckte och till ett annat skott också så att det var ju till och med som den här schweiziska domaren efter matchen kom fram och tackade så hemskt, tackade mig för matchen. Jag tackade inte honom, han tackade mig. Han tyckte det var gjort en stor match. Så det minns jag speciellt också. Jag tror inte Bob tackar mig faktiskt.
Nej, du gjorde det bara ditt jobb.
Vi var bara en bit på väg. Ja. Så att säga, vi hade mycket kvar kanske.
Sen blev det då 2-0 hemma. Då fick ni ju det som ni ville, det vill säga att avsluta hemma. Och då kanske det kändes omvänt mot första så att säga, att när ni hade klarat 0-0 där, att det var ändå ett ganska gott utgångsläge för hemmamatchen.
Ja, då vi var starka hemma, vi vet. Ingen som kommer till Malmö stadion och liksom och besegrar oss enkelt i alla fall. Så att vi var rätt, ja, vad ska jag säga, 73-60-40 i alla fall, seger vissa. Att vi hade bra statistik.
Det är lustigt, för den matchen kommer jag inte ihåg alls faktiskt. Den är... Det är matcherna på våren sen som är de starkaste minnena, så att säga. Vilket år gjorde du debut i MFF?
Jag var 71.
Du var redan 71, alltså du var ju också rutinerad trots att du var mycket yngre än de här killarna. Men jag har träffat Bob Houghton under den här dagen också. Han tryckte på också att ni redan innan den här Europa-resan hade visat vad ni kunde. Ni var alltså ganska nära slut Bayern München något år tidigare. Ja. Och då hade Bayern vann Europacupen flera år i rad.
Tre år i rad.
Så att ni hade rätt mycket mer i bagaget. Det kom liksom inte från ingenstans det här.
Nej, det är ju det. Vi hade cupvinnare. Vi mötte Ferencvaros som åkte vi ut något år mot. Och, ja, sen var det andra topplag också kanske på vägen där. Men det var ju tipscupen där på sommarna som bildade en stark stumme för vårt, det här att resa tillsammans och lära sig domar utomlands, hur fungerar det, hur bor man och äter man och så vidare. Så att det var ju sex matcher där varje år från 74-75 som vi spelade mitt på sommaren.
Och det var ju så, jag tror vi har berättat historien här innan, men Erik Persson var ju general, den tillkom ju för att man tipsbolagen skulle ha någonting på sommaren. Från början. Men Erik Persson var ju general, så att han nu, var inte så ofta han behövde korrigera det, men han såg alltid till att Sverige fick med så många lag så att MFF kom med. Ja.
Och sen så fick vi alltid de bästa,
lagen i gruppen. Just det. Men det var ju många, så det var ju till lag typ Stuttgart och sådana här som ni mötte. Och det...
Vi mötte Hamburg med många av de här stora spelarna också på den tiden.
Sen så, efter vinsten mot Kiev så blev det ju, kom det ju ett långt svenskt vinteruppehåll. Hur tacklade ni det?
Ja, då var vi ju fram till mars då, nästa år, så var vi ute på två olika träningsläger. Sen spelade vi matcher i England bland annat mot Bristol City. Och, så att vi hade väl spelat en 10-11 matcher tror jag.
Visst hade ni otur med något av lägena att det var dåligt väder?
Portugal. Så jag fick gå hem tidigare för det regnade hela tiden.
Ja, för ni kunde inte träna på gräsplan? Och...
Nej, vi tror vi spelade och tränade något på en basketplan som var asfalterad. Typ. en förlängd basketplan.
Tränade ni, mer den vintern med tanke på att, eller alltså, var det annorlunda på något sätt? Eller?
Ja, och nu ställer du så frågor. Ja, jag tror nog man hade samma dos. Alltså, man vågar nog inte överträna. Så till vidare man specialiserar sig.
Och vi ska ju säga att ni var ju amatörer fortfarande.
Ja.
Många av er i alla fall. Jobbade du eller?
Jag var semi. Alltså,
deltid.
Ja, jag hade ju jobb på banken då på den tiden.
Och banken det på den tiden, det var SC-banken.
SC-banken, ja. Jag var över Sparbanken faktiskt, Malmöhus. Via handbollen så fick jag chansen där, Sten Sterning. Men sen då blev jag värvad till SC-banken.
Jag säger att Hans Cavalli-Björkman som var direktör för SC-banken var ju också ordförande i Malmö FF. Idag hedersordförande.
Ja. Nej, så att vi hade ett jobb också sidan om. Så det var ju mycket, och det är också att ta fritt för många av de äldre spelarna.
Det är ju ett litet sidospår. Vi får ta det bara eftersom Bob var inne på det också. Du stod ju faktiskt i ett val en gång i tiden i din karriär mellan handbollen och fotbollen. Lite grann. Men fotbollen var alltid självklart nummer ett.
Jo, det var det ju. För jag var ju plank. Jag brukar alltid gå på stadion och se MFF-spelarna. När man plankar in där andra halvlek. Men vi var ju född på Möllevången ju, så att vi gick in i parken där och med kompisarna så tog vi oss in. Ibland släppte de in oss, ibland inte till andra. Vi fick ju planka över. Men det var ju då 60-61 när Ingvar Svan och Sepanski och de här killarna spelade. Så att då föddes ju MFF-ådran så att säga.
Men du spelade
men det var ju MFF också
i handboll också? Ja.
Men, men det var ju så stort, jag menar, så med fotbollen, så mycket folk och så vidare. Såklart, men det var fotbollen som var nummer ett.
MFF var rätt bra i handboll en gång i tiden. Skapliga i alla fall.
Ja, vi var uppe. Jag var uppe i Allsvenskan också något år. Men sen ökte man ner i tvåan. Och då, jag var med då och spelade lite grann i tvåan. Också. Men det var ju Lundalagen som var stora då. Ja. Och Ystad.
Ingenting har förändrats.
Okej, okay, jag har gjort några försök nu.
De har trots allt varit i SM-final. Så ska vi inte göra sådana.
Nej, jag hoppas på dem lite längre fram.
Ja. Hur det än var så blev det ju match med kvartsfinal till slut.
Många spår, sidospår här.
Nej, men det hör till, det brukar det vara.
Ja, det var det, okay.
Ja. Och då bar det av till Polen.
Wisla Krakow.
Ja. Ny östresa.
Och måste ha varit en av de värsta fotbollsplanerna ni har spelat på, va?
Vi hade ju, ja absolut, vi fick träna 20 minuter, sen fick vi gå ut i en park sidan om ju, och så göra resten av träningen där. Och då var ju Tor Svensson i målvaktstränare, så vi körde ju, men det var inga mål, inga rullande mål på den tiden. Där vi fick ta vad som fanns där, konor och några trästammar och sånt där, så vi ställde oss emellan. Så tänkte jag kvartsfinal.
Ja, det är ju rätt osannolikt att tänka sig då.
Ja.
Men det var nästan som en leråker, den planen.
Ja, det var det. Det var svårt fäste. Jag hade ju, alla fick ha skruvdobbar naturligtvis. Så att få lite grann fäste.
Hur var den matchen? Kommer du ihåg den? Den förlorade ni med?
Ja, vi ledde med 1-0.
Ledde med 1-0.
Vi gjorde ju ett mål ju. Så det var ju det var vårt mål på ett sätt ju. Även om vi förlorade med 2-1 så var det ju oerhört viktigt att göra det här målet. Jag kommer inte ihåg så mycket av det mer än att vi hade bussespelare längst bak. Han spelade ju mittback där och det var ju någon boll som var på väg ut över förlängda mållinjen och skulle bli inspark. Men då tar den polska spelaren den och fortsätter att spela och vi lägger av. Liksom. Men då godkänner så domaren har inte blåst.
Nej, just det.
Och så gör de ett mål på en katt, alltså snett bakåt, och så blir det ett målskott på det. Och då, så vi förlorar det. Det blir 2-1 målet.
Men har ni ändå en hyfsad känsla med er hem därifrån?
Ja, så länge vi gjort mål, ett mål. Vi kände liksom redan innan den matchen att vi var kanske 50-50. Och gör man, det här målet var ju oerhört viktigt.
Vi ska ju säga att nu hade allt strul börjat egentligen med skador och så vidare. Så att Roy Andersson spelade bra matcher och kunde nästan inte träna. Matchen nere mot Wisla blir Bosses sista hela i Europaspelet. Och Christer är på väg till Trelleborg, Christer Christensson. Ja. Men för komma tillbaka till MFF sen när skadeproblemen blir stora.
Blir stora. Jag vet ju inte om det kan vara det som vi var inne på lite grann innan, att vi börjar träna kanske rätt så intensivt alla de här matcherna innan liksom för att komma i form och så vidare. Så att så fick vi kanske de här skadorna då som en följd av hårt matchande. Men jag tyckte inte vi överdrev inte sådär liksom löpträning eller antal träningar och sånt här, utan det var väl i sig själv så att säga, dåliga planer.
Jag skulle säga det var väldigt...
basketbollsplaner, hårda planer och sen gå ut på mjuka, leriga planer. Det sliter ju på kroppen naturligtvis.
Ja, och för jag tror för de som är yngre kanske inte är medvetna om det, men det var en rätt tuff vinter här hemma. Eller en mycket tuff vinter ska vi säga. Ja. Så att vi pratar ju om att ni tränade på grusplaner, ja, fast som de var snötäckta.
Mm.
Det finns rätt fantastiska bilder på det.
Mm. Så det var ett hårt pris eller att vi fick betala så att säga i slutändan.
Om man ska kort dra en parallell till årets säsong så är det ju många i MFF som har pratat om hur svårt det var att ladda om efter matcherna mot Chelsea.
Och de har ju också blivit skadade flera
säsonger. Ja, det är dessutom. Men kände ni att det var det svårt att hitta motivation för allsvenskan?
Nej, jag tycker inte det. Alltså nu blev det väl så att vi vann ju inte allsvenskan 79 där, men det var så många, det var generationsväxlingen också så att säga, va? Så att det var många nya spelare in samtidigt, så att jag kan inte i min minne så upplevde jag det som att det inte var någon, tvärtom var det roligt att komma hem och spela allsvenskan igen liksom, för då tyckte man, nu har vi lite sämre motstånd ju. Kanske kan bli riktigt bra det här. Jag får lite mer respekt och så vidare. Men då vill ju alla slå oss. Ju, ja. Så att det är det mentala spelet också, det är inte bara det fysiska.
Jag tänker, du är lite inne på det där innan man pratar om hemmamatchen där, men alltså det var ju ett lag med väldigt starka karaktärer, med extrema vinnarskallar. Hur var de att ha att göra med hela det här gänget? Liksom? Vad var det?
Ja, det gick inte att spela kort med dem.
Alltså, det var så.
Skåns bonatol var det meningslöst. Alltså, det fuskade så det vann så det hit och dit. Och det, nej, då skämtade jag lite grann.
Ja, men det finns ju lite allvar i det. Va? Det var...
ja.
Ja, men det är som jag har ju inte... Jag har haft Claes Malmberg som tränare. Och han var ju ofta 12:e, 13:e, 14:e man i det här. Men det är ju precis samma. Alltså alla som var med under den här tiden är ju världsmästare. Mm. Det finns ju liksom inget utrymme för tveksamheter någonstans. Utan jag vet hur det ska vara och det är så här det ska vara.
Mm. Ja, det känns ju som hela gänget var så.
Mm.
Men var det tufft? Blev det liksom aldrig slitningar? För alla pratar om väldigt bra kamratskap. Men blev det aldrig tuppfäktning i laget?
Man var ju tvungen att visa lite kvalitet. Alltså det är klart att räckte man inte riktigt till så märkte man nog det lite grann. Sådär. Men jag tänker på Claes Malmberg också. Liksom, varje träning, det var ju som en match. Det gällde att vinna. Alltså, gamla mot unga, när vi spelade då, i mitten på 70-talet. När jag stod i unga och vi förlorade alltid mot de gamla. Då, Busse och Christer och dem i 7-7 eller 8-8 som vi alltid avslutade träningen. Och då ligger där med Claes först, han hade inte spelat så många matcher. Så fanns det en sån här vinnarkultur i de här träningarna och matcherna som mestadels gott i alla fall gav utslag.
Ja, för den kommer väl sen till uttryck måste jag säga i den här Wisla Krakow-matchen, och där kan man också säga till de som är yngre att ska man dra en parallell så är det ju lite som när MFF slår Salzburg och går in i Champions League. Alltså hela den magiska stämningen, vändningen, för det, Krakow tar ledningen med 1-0 här på stadion och ligger nu under med 3-1 och ingen tror väl riktigt på det då, men sen vad händer?
Ja, det sker väl någonting där. Jag vet inte om vi har inga byten direkt heller, tror jag. Utan
ni tvingas göra ett byte, ska vi säga. Bosse Larsson går ut, skadad.
Ja, okej. Okay. Och det är ju en kraftig
försämring. Och då tror man ännu mer att det ska rasa.
Ja, men jag vet inte om det är Bosse och Staffan som driver oss. Liksom. För det var ju oftast de som peppa och höll igång oss liksom, lite yngre då. Och det är mycket tänkbart att vi liksom gjorde en ansträngning. Och när vi får 1-1 så vet vi, då har vi i alla fall ett mål till, så har vi förlängning. Så det är ju så små marginaler egentligen. Va? Så att, och sen kommer ju det andra och då börjar de gå på knä. Då börjar de bli oroliga. Och då bjuds vi in i matchen igen där, så att säga. Med 3-1 och 4-1.
Ja, om jag minns rätt så gör de något väldigt ovanligt i fotboll också. De gör ett målvaktsbyte. Har jag för mig, efter 3-1.
Okej.
Okay. Det har ju inte till vanligheterna.
Nej, det
nej. Nej, det har jag inte.
Jag ska inte ta gift på det, men jag för mig nu när jag läst mycket att det faktiskt var så. Att de...
ja. Nej, men det är okej. Men det lyckas inte för dem i alla fall.
Nej.
Det kanske var en offensiv kraft om de skulle gå och sätta upp på hörnan.
Alla minns ju målet från Tore Servin, men det var ju en annan spelare egentligen som stod i fokus.
Puskas.
Ja. Som gör tre mål.
Mm. Ja, det var ju hans höjdarmatch. Så att säga. Så att, likaväl som Kinnvall liksom räddade oss, vi förde oss vidare från Monaco och Dynamo Kiev, så var det ju Puskas som gjorde det mot Krakow.
Precis, jag tror inte vi nämnde det, men Kinnvall gjorde ju målet i Monaco och gjorde ett av målet mot Kiev sen hemma. Som 18-åring då faktiskt. Han var 19 av finalen spelades.
Alltså det har varit många nyckelspelare, så är det liksom, och det är jämnt, så det är bra fördelat. Så att det är ingen som är sån här riktig kung, mer än kanske då Bussen naturligtvis, på gamla meriter. Men annars är alla lika, kan man, det är det vi liksom vann. Och det är kanske därför vi kom igen också mot Krakow, att vi liksom, vi hade ett lag, vi hade en gemenskap som hjälpte oss tillsammans vidare.
Och det var svinkallt och snö, var det. Måste ha varit kallt och stå i mål.
Ja, jag hade ju lite, hade ju alltid en termos vid sidan av stolen.
Hade du det?
Ja, det var extremt kallt.
Vad hade du i det?
Ja, nej, det var aldrig sånt.
Nej, alltså, men allvar,
tänker
vad,
du
vad,
på
vad hade,
Österrike och de här skidresorna?
Men vad hade, var det te? Eller?
Det var te, det var varmt te. Citrinte, så att för att hålla lite värme. Man försökte ändå jogga igång, men det var liksom minusgrad. Det blåste ju rätt bra också inne på stadion där många gånger. Så att,
Och i Allsvenskan hade du nästan aldrig något att göra heller.
Så. Nej, men det behövde jag inte ha. Det var ofta på sommaren.
Men då, jag tänkte, när vi är inne på väder och yttre förhållanden, så du spelade ju utan handskar. För det mesta i alla fall på den tiden. Men När började du använda handskar? För det minns jag ju sen från den tiden när jag har ett medvetande att du hade på 80-talet.
Ja, ja, men det var väl direkt efter där Europacup-finalen 79.
Ja.
För jag spelade utan handskar där. För jag kände liksom att igångsättningar, långa utkast, greppet känns lite bättre, naturgrepp än med handskar då. Nu är ju handskarna mycket bättre, de är mycket mer formade så att säga, så det är lättare att greppa, men då upplevde jag det som att mina händer var mitt allt, alter ego, mitt eget så att säga, det var det jag litar på totalt.
Kan få höra lite ihop med handbollsspelandet också, kan jag tänka mig. Men vad det var, kom det lite målvakts...
Ja, det är bra.
Var kom den brytpunkten så att säga generellt? När började folk använda handskar?
Jag vet, alltså... Det var väldigt,
i större utsträckning liksom.
När det blev andra beläggningar på bollar och sånt här, tror jag också lite grann. Och det var ju rätt tunga bollar på den 70-talet, så att egentligen så var det ju hårdare. Då borde man kanske ha handskar i det resonemanget, men... Nej, jag tror att det har med bollegenskapen att göra, och att till sist litar man tränar mer och mer med handskarna, så man det gav en trygghet i slutändan ändå. Mm. Det var för nytt då för mig, för min del, 78, 79, sen 80, anpassade jag mig.
Jag tänker nu, vi måste nörda in mig lite på målvaktsspel här. Inte på handskar dock, men jag tänker så här, idag är det ju väldigt mycket att man ska starta spelet från backlinjen, men Bob var ju att man skulle vinna bollen högt. Jag minns inte det så konkret, men var det mycket att du skulle skicka bollen långt upp och så skulle ni vinna tillbaka den?
Det var ett av alternativen, ja, att vi skulle försöka. Och jag hade ju många assist. Och,
ja, det var ju så. Liksom, det var det jag hade,
Thomas precis. Sjöberg, ja. Och, eller ett utkast i Tommy Larsson eller Jocke Nilsson och så vidare. Så att då kunde man få en assist på det, kan. Men det var ett anfallsvapen. Men också för att skapa osäkerhet i deras backlinje.
Så sen kom ju de här
pengarna upp och andra bollen.
Pressade. Ja. Väldigt intressant.
Men vi hade ju också, menar Bob, wingbacks. Vi hade ju wingbacks redan på vår tid, om vi ska vara ärliga. Han gjorde ju om Ingemar Erlandsson som anfallare till vänsterback. Han gjorde ju om Magnus Andersson som högerback. Som anfallare till högerback också. Va? Och då hade vi ju två vassa anfallare också samtidigt. Va? Så att Vi hade ju lite olika med Staffan Tapper ju naturligtvis på inlägg också. Ju. Så att vi hade ju en hel del anfallsvapen att tillgå. Och det var väl Bobs styrka också kanske lite grann som man inte alltid blir så erkänd för. Att, det var liksom inte bara långt i den bemärkelsen utan det fanns en som ett schackspel. Det fanns vissa drag i det. Som
det var väldigt strukturerat.
Det är lätt att man förenklar det i efterhand. Ju.
Det var bara matcherna mellan MFF och Örebro när målvakten stod och sköt bollen till
Halmstad.
Halmstad, förlåt. Fel. Alla stod i mittcirkeln och ni stod och sköt bollen till varandra.
Lennart Ljung, ja, vi hade många assist. Ja, det var extremt fall. Det var det gamla. Men det var ju höga, alltså sätta motståndarna i offside-lägen. Det var mestadels därför. Liksom.
Ja. Jag tänker också, bara för att när vi pratar om Krakow, alltså efter det, var det då ni började förstå vad ni hade ställt till med? Liksom? Alltså, eller var det fortfarande bara att ni bara körde?
Ja, det är så de här frågorna. Jag upplever det liksom som att vi var klara för att göra den här resan. Alltså med hjälp av de här som vi snackade om innan, de andra 4-5 åren.
Ja.
Vi hade slått andra lag tidigare. Liksom,
det var liksom inget så konstigt
i
era skallar.
Nej, det var inte det ändå. Det upplever det inte så där upphetsande liksom. Sensation, utan vi var programmerade om man säger så lite grann. Vi hade tagit igenom de här faserna liksom, för att nu är det vår tur i princip.
Turen gick ju då vidare sen till semifinalen mot Austria Wien, och då var det åtminstone resultatmässigt lite tillbaka till där ni började så att säga, där ni täppte till bakåt igen och det blev ju 0-0 borta.
Och det var ju då man stod inför de stora problemen. Då hade alltså Bosse Larsson var borta. Christer Christensson kom tillbaka och spelade
första
matchen där nere för att man skulle få ihop en backlinje, eftersom även Roy Andersson hade problem, men trots allt spelade den matchen. Men, vilket på den här resan jag märkte, för att skona honom lite grann, han spelade mittfältare i den matchen och Kent Jönsson blev mittback.
Ja,
okay. Det låter på fel håll. Men han spelade defensiv mittfältare i den matchen. Så att det var rätt stora ommöbleringar för att vara Malmö FF på den tiden.
Men det var ju för att han skulle vara soporste framför våra två mittbackar där. Så att han skulle inte behöva springa så mycket offensivt. Nej, utan han skulle bara, så det blev en fembackslinje kanske.
Ja.
Nästan 4,5. En halv.
Och det är nästan lite spännande det du säger med wingbacks då, för att det är ju väldigt lätt att vända det till att det var nära det 3-5-2
ja.
Som det är idag egentligen, eftersom ytterbackarna kunde vara väldigt offensiva.
Ja.
Det var väl innan, då spelade väl Magnus på mittfältet och Roland spelade back.
Ja, just det.
Roland Andersson.
När ni hade kommit så långt och när ni var framme i semifinal, upplevde ni liksom, jag tänker, reaktionerna utifrån både från liksom där i Österrike men även Europa generellt, fanns det någon sorts överraskning eller var det
uppståndelse överhuvudtaget runt det?
Alltså du menar massmedial?
Ja, jag tänker mer liksom om det var så att Europa var överraskat av att här kom ett lag från Sverige och skulle spela semifinal i Europacupen. Eller finalen senare för den delen.
Jag tror österrikarna kanske var med så att de räknade av sig att skulle gå till final. Typ att vi var fortfarande underdogs. Vi hade tur att gå så här långt. Vi var nästan utslagna mot Krakow så att säga och vände den matchen. Men det stärkte oss kanske annars än mentalt. Att nu kan vi kanske gå ännu längre bara för att vara så starka i det mentala. Nej, jag tyckte de skapade inte så mycket chanser där nere. Austria-Wien, så att det var ganska lugnt. Christer var ju tog det mesta där inne, fast han var inlånad i princip. Och kanske inte så fulltränad heller, men hans placeringsförmåga var värdefull. Och sen hjälpte vi andra till också så gott det gick.
Just det där med uppståndet, kommer det vara mer media och sånt plötsligt då, alltså från runt er när ni kom ner där än vad det var tidigare, för det hade väl bara varit lokalmedia från Malmö nästan.
Ja, det var det ju. Det var mycket mer härifrån Sverige. Nu kan jag inte exakt påminna mig hur många tidningar som var där.
Nej, men det var liksom mer fokus.
Ja, det var oja. Det märktes inramning kring matchen och sådär. Vi bodde ju på femstjärnet hotell i Wien och ja, det var, allting var lyx och allting vi blev omhändertagna i Göteborg, tränade, fick träna inne på Prater. Det var 70 000 åskådare på matchen också, tror jag.
Ni slapp ta stadsbussen till matchen?
Ja, den, nu var vi
erkända.
Nu var vi erkända. Prater stadion. Den där stora karusellhjulet som roterar. Tränade där under kanske. Nej, men det var... Nej, men vi hade satt oss i respekt där. Det verkar så. Det var, jag tycker vi förtjänar varje dag också, naturligtvis.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sen blev det 1-0 hemma. Och det, när man bara tittar på siffrorna så känns det som att kanske inte liksom ingen klar seger, men 0-0 borta, 1-0 hemma, det känns ändå som att nu, ja. Ni visste vad ni skulle göra och det gjorde ni, ungefär.
Det var ju Puskas igen som hade finger med spelet, en frispark till Tommy Hansson som gick in i krysset. Alltså att det var ja, individuellt skickligt grej som ett jättefint mål. Va? Sen så bara kontrollerar vi det i stora delar av hela matchen. Det var väl fullt också hemma, 24 000, 25 på Malmö stadion.
Då tänker jag så här, när jag sitter bara räknar i skallen, men alltså på 9 Europamatcher så håller du nollan i 6.
Ja. Mm.
Du släpper in totalt 4 mål. Mm. Fick du tillräckligt med cred för din insats, vill jag säga det? Alltså, för det var ju sällan...
Han fick ju guldboll.
Han fick guldbollen. Det är ju naturligtvis det yttersta bevis. Mm. Men det var ju lite så att vara målvakt i Malmö FF annars, att allting hände ju där framme, kände man. Men, men det är, alltså, när du tänker tillbaka, det är inget dåligt facit.
Nej, jag tittar på det. Jag har inte tänkt på det förrän... Jag har ju sett det något, men jag har inte uppskattat det så från nu på senare tid.
Liksom, men det kommer ofta efter.
Ja. Ja, att man liksom, fan, sen blev det inte mer än 4 mål ändå. Så att, nej, det var minnesvärt. Alltså, det är man stolt för.
Var du som bäst då, eller blev du ännu bättre sen?
Efter rutinen från jag blev proffs och sen fick jag spela i landslaget och så vidare. Sen hade jag en bra gång med Roy också, de 5 åren han var i Malmö. Så att, det var en grundsten, det är precis som allting annat innan dess.
Om du tar din del, vad var det som gjorde dig till en så bra målvakt?
Ja, jag fick ju en utbildning i MFF redan när jag var 14 år. För då fick jag målvaktstränare.
Det måste ha varit väldigt tidigt.
Det var Kalle Palmer, Arne Månsson, jag var i pojklaget. Sen var det Kjell Rosén, det var Kjell Gjertsson i juniorlaget. Och sen fick jag Tore Svensson i A-laget.
Gammal legendarisk målvakt.
Ja. Alltså det är hela tiden gamla MFF-spelare. Ja. Som man liksom som hade, det var liksom en, vi pratade om kultur innan. Va? Att det är viktigt att det får finnas med i vår organisation.
Så du fick en bra skola hela vägen?
Ja, speciellt med Tore då naturligtvis. Som själv hade spelat i Allsvenskan och med MFF och så vidare. Så att, och hans stöttningar och sånt där rent mentalt och så vidare. Så jag kunde gå vidare, på det. Jag var inte lätt, men jag tog alltid på mig mål. Alltså, jag har sett hur de ser ut så tyckte jag att jag gjorde bättre. Ja. Nej, jag tog alltid på mig själv.
Ja, ja, ja.
Alltså liksom... Ja, men det där kunde jag fanns ingen har gjort bättre. Så jag tror vi kommer dit här snart.
jag har faktiskt försökt att formulera den frågan i huvudet faktiskt.
Så att liksom, och det är väl det här med, vi har precis pratat om det i MFF nu med utbildningar och med ledarskap och tränarskap och så vidare. Det här med growth mindset och fixed mindset. Liksom man får lov att göra misstag. Det är ingen katastrof. Och det är det som allting bygger på, att man gör misstag. Det är det som man går vidare på.
Innan vi går in på den 30 maj 79, ska du berätta vad du gör i MFF idag? För du är ju fortfarande...
Ja, jag är ju tränare för MFF U17. Och är även på skolakademin och även på gymnasiet. Och då hjälper du Johnny och Zlatan på målvaktstränarsidan. Johnny har ju A-laget och Zlatan har U19.
Men det är alltså Zlatan Asinovic?
Nej, det var inte den store själv. Zlatan 2, skulle jag säga det. Nej. Men Zlatan, så att jag är mycket med fortfarande. Jag håller mig ajour och så vidare. Så att jag tycker det är himla... Jag brinner fortfarande. Precis som Bob. Och, man ser Bob nu, Bob Houghton och Roy Hodgson. Pratar om att brinna för fotboll och sitt engagemang för fotboll.
Ja. Och vi har pratat om det många gånger, alltså det är väldigt många från det här laget som fortfarande på olika sätt finns runt och i MFFs organisation. Det är fantastiskt.
Mm. Hur tycker du, apropå det, hur har målvaktsträningen, målvaktsutbildningen förändrats under alla de här åren som du har varit i och kring det?
Ja, det måste
man... Att den har förändrats, det förstår jag, men kan du förklara...
Alltså jag har förändrats så pass mycket så att jag skulle kunna säga att en mittfältare skulle kunna bli målvakt. För att det är de egenskaper som man nästan kräver nu. Spelförståelse, placeringsförmåga, uppsikt, ha koll på vad som händer i straffområdet. Och sen ha målvaktstalangen i den formen av snabba reflexer, smidighet, snabbhet. Att komma snabbt ut i situationer och förflytta sig. Och upphopps, kanske spänsten, upphoppsteknik, kunna boxa ut en boll. Så att, men i botten ligger ändå det här med spelförståelse och vara duktig med fötter, både vänster och höger fot. Så att det har ju förändrats markant.
Hur hade det passat dig, tror du, så som det är idag?
Ja, eftersom jag kom från utespelare, den i handbollen. Jag gillar ju att spela ute och hata att stå på linjen. Alltså det värsta jag visste. Jag ville ut och jag ville ligga bakom backlinjen hela tiden. Och därför passade det bra med Bob kom också. Han ville ju att jag skulle vara utanför straffområdet. Och ta upp eventuella djupledsbollar som blev för långa. Eller gå ut och bryta. Men sen fick jag inte lov att dribbla. Men det gjorde jag några gånger. Och en gång när Bob, när vi mötte Halmstad, då fick jag svarta ögon i eftermatchen. Det är nu den enda gången jag fick det genom alla åren med honom. Under 70-talet och sen även i Bristol. Och då var han riktigt arg på mig. Men han sa ingenting, men jag såg det.
Du hade dribblat och tappat bollen?
Ja, och då liksom jag hade gjort en dribbling och sen skulle jag passa. Så hade jag gjort något överdrivet där också. Så att Lee Larsson fick bollen. Så han sköt in bollen nästan i tom mål. Och då blev det 1-1. Och då var det mot rivalen då, Roy. På andra sidan bänkarna. Eller andra sidan. Det är nu den enda gången som jag tror Bob liksom har varit lite negativ
till mig. Ja. kan du beskriva hans ledarstil liksom mer generellt? Hur jobbade han?
Han jobbade, som vi pratade om innan, med engagemang, pondus. Kunnig i att läsa motståndare. Kunnig att lära ut sina grejer till olika typer av människor. Alltså till Bosse, kunde lära till Puska och så vidare. Så att han var otrolig på att känna av spelarna. Och sen på toppen på det så var han ju också ungdomsinriktad. Jag tror liksom att vi så många ungdomsspelare som fick chansen i de 6-7 åren som vi hade Bob. Det var unikt. Så att han anammade verkligen Erik Perssons ideal, alltså hans ståndpunkter där, att vi satsar på våra egna.
Det här att ni var så, för det känns ju fortfarande när man tittar på hur laget såg ut, alltså det är ju att ni var allihopa från ett så koncentrerat geografiskt område, det är ju det måste ju vara fullständigt unikt i
Ja, det kommer ju aldrig hända.
Men det känns inte som det hade hänt tidigare heller. Alltså om man tittar på vilka lag som har nått framgång i Europa, det finns ju inga, alltså även om man jämför med Göteborg, de hade ju ändå spelare från hela Sverige.
Ja. Mm. Nej, de lyckades. Det var Inge Blomberg bland annat då ju, naturligtvis, som var ju duktig på att scouta.
Han som kallade att han hittade gräddbullar runt om stan. Mm. Det var de unga lovande spelarna. Ja. Nej, det är, jag har sagt, vi har väl nämnt innan här, men Ingmar Erlandsson var ju utbildningen. Han var ända från Glimåkra. Det var Bob trodde att det låg i Småland. Vi fick rätta honom.
Det låter lite småländskt när han bryter. Han är ju ursäktad.
Men det är intressant därför att Bob pratade väldigt mycket om det här och det unika om just den här lagsammansättningen. Ja. Inte bara startelva utan alla spelare runt omkring också. Och menade på att, precis som du säger Fredrik, att det är något unikt som aldrig kommer att hända igen.
Jag kommer ihåg också efter matcherna, vem var den hyllade mest? Vem fick bästa kritiken?
Den som har varit sämst.
Nej, ja, det var det kanske med. Ja, det var de unga spelarna.
Det var de unga spelarna. Ja.
Det kanske var okej någon gång. Då,
men... Det var någon gång när han skulle nämna att den var outstanding.
Ja, ja.
Han hyllade alltid de unga.
Han älskade och titta och se hur de här spelen utvecklas. Mm. Och han själv, men det var ju många, han anammade vi lite grann också. Christer lite grann mot mig och kanske typ Staffan Robert Prytz som hjälpte Robban rent mentalt och pushade honom och så vidare. Så att det fanns ju hela tiden den kopplingen.
Och det som jag tror, som jag uppfattat att det var unikt med Bob också, var väl att han även fick de här äldre spelarna att känna sig unga på nytt och bli pigga på att lära sig saker igen på något sätt.
Nej, det var han var skicklig, duktig, han förtjänade verkligen. Han, du vet, VM 78, 8 spelare från MFF. Jag menar, det hade vi nog inte haft utan Bob.
Så nej.
Det är tveksamt, alltså, mycket tveksamt. Så att han har många bra kvaliteter som vi fick lov att utbildas utifrån.
Ska vi sätta tänderna i finalen nu?
Vi säger 30 maj 1979. Olympiastadion München. 44 minuter. Ska vi ta den direkt? Eftersom han var inne på den. Det är väl typ 44 minuten. John Robertson inlägg.
En snabb omställning.
Just det.
Glöm inte snabb omställning.
Men visst var, jag tror det var John Robertson inlägg. Ja. Trevor Francis, som kanske många minns, men som faktiskt gör sin första Europamatch. För att han hade varit låst vid någon övergång tidigare, så han hade spelat innan. Nickar in den. Mm. Och frågan är ju...
Ja, vi har inte scoutat honom.
Nej, det är okej.
Där har vi
det. Jag tänkte, frågan är väl, du ställde det nästan själv innan. Ja. Kunde jag gjort det bättre?
Ja, det kan man
göra. Det kunde du inte väl?
Nej, alltså, jag brukar alltid ha den positionen. Jag ser det varje år, den här målet. Kommer det igen nu?
Ja, det är klart det kommer.
Ah, ja.
Men det är ju, alltså när man tittar på det med, det är ett ruskigt svårt avslut som han lyckas med.
Han lyckas att nicka in den i kruset i alla fall. Men sen är det ju också att inlägget där blir ju från en ganska enkel, alltså han får en väldigt bra längd på det inlägget. Från en ganska stilla, han driver den lite grann fram, men han pendlar ju inte så väldigt mycket med benen faktiskt. Så att det är väldigt skickligt att få den dit här. Men sen har jag också tänkt liksom, tänk om det har blivit 0-0 eller 1-1, låt säga 1-1, då har det blivit straff, förlängning och sen straff. Och vad hade hänt då?
Ja, då vet du. Så är vi Magdeburg. Ja.
Tänk så nära, alltså. Nej, jag har inte tänkt nära, men det här är ju väldigt intressant.
Ja, tankarna kommer ibland.
Ja, det är så, ja. Liksom om ifall att och så vidare.
Det finns alltså en legendarisk cupvinnarkuppmatch som MFF spelade i Magdeburg. Vann 2-1 hemma och förlorade 1-2 borta. Och herr Möller tog 4 av 5 straffar, om jag inte minns fel.
Jo, så var det. Men det var ju också en dålig plan. Men det är inte det, utan sen fortsatte vi ju. Vi spelade alltså, i samband med cupvinnarkuppmatcher och så vidare, och vi hade andra. Jag tror vi aldrig förlorade en straffsparkstävling genom de här, alltså från 75, 76, 77, 78. Så att vi var rätt starka, vi hade ju jätteduktiga straffsparksläggare. Puskas, Staffan, Busse, Roy. De satt Robban, som var spelat han så många, men han var ju, det var så en bra straff, straffsparksläggare.
Det är annat än
så
idag.
Att det, så att, men det är ju liksom det. Ja, men det är ju lite så att man, när man vet det själv som målvakt, så säger man, ja, men det räcker, jag tar en straff. Mm. Så säger jag, då har jag 20% chans för att då så att vi ska gå vidare. Mm. Alltså, det är ju liksom, då blir det positivt att stå i mål. Ja, en ska jag mäkta med i alla fall. Om jag vet att mina kompisar gör sina mål. Och det visste jag nästan.
Att det var så.
Ja. Ja. Så att, men så det blev ju ändå fel i Magdeborg, för de gjorde ju inte mål. Det var ju tvungen att ta fler.
Ja, det var inte bara kunna öka lite grann. Ja,
nej, jag tar det. Ni behöver aldrig slå den sista i alla fall. Conny Andersson fick inte slå den avgörande.
Ja. Men, nej, men det var i alla fall den, det baklängesmålet där som skapar.
Men om vi backar lite där, så var det ju, blev det ju så inför finalen att det var den här spelarbristen blev ännu mer påtaglig. Nej, det är brist, men det blev fler som, ännu fler som saknades.
Ja. Staffan Tapper fick ju gå ut efter 24 minuter om jag minns rätt. Och det var ju alltså efter att, inget ont om honom nu, men det var ju Puskas Ljungberg hade trampat honom på tån på träning. Mm. Så tån var bruten helt enkelt. Och Christer hade ju definitivt lämnat, han spelade inte returen hemma mot Austria-Wien heller. Och det är fortfarande, det är ingen som står, inte ens Christer själv, varför han skrev på papperna i mitt i den här röran. Och Bosse och Roy var borta. Och som jag hade glömt bort också, var det så att Thomas Sjöberg var klar för MFF, men kom hem för sent från en utflykt till Saudiarabien, så han blev inte spelklar i tid. Så att visst, det var många som fattades.
Men det var ju, alltså så sett var det ju fantastiskt att vi var, alltså att vi, de här unga spelarna då liksom, ja, Kent och Magnus som mittbackar ju, så att Prutsson och Kinvall, ja, det var strångt att vi hamnade där vi hamnade.
Hur upplevde du om man bortsett från målet, hur upplevde du matchen?
Ställningskrig, det var bara att spela på resultat, upplevde jag lite grann. Vi fick ju en målchans där i, efter 15-20 minuter tror jag. Då blev de oroliga, så det blev liksom inte den här offensiva fotbollen. För helt plötsligt kunde vi leverera, de var ju storfavorit, men helt plötsligt så kunde vi leverera målchans, och då blev det ställningskrig. Och det blev inte mycket, många öppningar, kan vi säga direkt i alla fall.
Jag hoppade rakt in till avgörandet där, men hur var det inför finalen? Alltså, finalen var ju ändå lite speciellt. Var det mycket spektakel runt omkring och så här?
Vi var ju ute dagen innan då på torget där i München, och jag gick runt och tittade lite grann, och då sprang vi på MFF-supportrar och så vidare. Och sen hade vi ju också ett möte, spelarmöte, om vi skulle spela finalen eller inte.
Det låter dramatiskt.
Ja, och då var det liksom, för att vi med styrelsen har vi gjort ett avtal liksom att, ja, vi, efter semifinal skulle vi få, vad det nu var, 20 000 för arrangemang. Och sedan så vinner vi Europacupen så får vi 45 000 tror jag det var. Så de dubblar oftast summorna. Men förlorar vi finalen så blev det ingenting. Så tyckte vi, nej, men det var kanske lite dumt det där avtalet. En symbolisk summa. Ja, liksom, man inte bara går därifrån, både var förlorat finalen och sen kanske ekonomin, kanske, det är ju klubbmärk, men ekonomin var ändå, så tänkte jag, men det där, så att vi sa, vi pratade med Cavalli. Så Puskas, han ringde honom på morgonen där, tror jag, finaldagen. Så,
men, på finaldagen?
Jag tror det var dagen innan finaldagen. Ja. Men det var rätt dramatiskt, för då hade vi snackat ihop oss lite grann där, hela laget, och så var det spelarrådet då med Puskas som ringde och sa liksom, men, vi går inte ut och spelar om inte du ger oss något litet i alla fall. Så att det här är nu känt, jag tror det här har stått någonstans också. Så att det är inte första gången jag tror det här berättas. Men då sa vi, kan vi, ni får 5 000 så får ni varsitt konstverk. Så det konstverket vi fick där, Det var liksom, ja, det kanske är mer värd mer än 45 000 om 10 år.
Ja, det kommer inte veta.
Nej, det visste jag inte. Så det var en rätt så bra deal ändå, tror jag.
Men löste de det på telefon? Eller? Ja, det var inte så att ni fick sitta ner
nej, allihopa? Nej, det var rätt. De tyckte också tydligen att det var helt okej.
Okay. Men ni upplevde inte att det var lite...
Jo, det var lite bökigt det där. Alltså, ja. Det var störande.
Ja,
det och jag ångrar idag lite grann. Och så här, liksom, varför vi tog upp det så? Liksom, ändå, va?
Det var ju konstigt tajming på sitt sätt.
Ja, det var det. Ganska sent, minst sagt. liksom, för det på tal. Va? Så att... Ja, det kanske bildar lite grann lite negativ tankar.
Så rent förhandlingsmässigt så hade ni ett bra läge, ja, det måste man ju säga. Men jag kan förstå att det störde uppladdningen.
Sportsligt, ja.
Mm. Jag skulle säga, det var ju lite bättre, för det är lite som att det är en negativ tanke att vi förlorar finalen.
Ja, varför ska man ju tänka så?
Nej, det kanske lite så.
Men det var ju så att Nottingham och Köln spelade ju en annan semifinal. Och det var ju den moraliska finalen, sa ju alla. Liksom, sen var det bara en walk in the park. Alltså, det var ju bara att ställa ut skorna för Nottingham. Vem de än fick möta och stå vinner av Malmö FF. Så vi var ju kraftigt nedlagstippade återigen. Alltså, det var lite Dynamo Kiev Monaco typ av match.
Jag skulle säga bra förhandlingsläge vet jag inte. Liksom, bara tanken att nej, Malmö FF ställer inte upp spelarna, vill inte spela för de får inte bättre.
De kunde mörka, tog också styrelsen. Vi hade ju spelat
den. Ni hade spelat den då, menar
jag. Jag har ju spelat.
Ni hade verkligen gått i idrottshistorien annars.
Vi har sett hur många som hade kommit. Jag har varit strejkbrytare. Svart för...
Ja, det hade ju varit rätt givet.
Men jag tänkte, när allt det här hade lagts efter matchen, så kunde man känna någonstans att det var ju jävligt trist att vi inte kunde spela med bästa laget.
Jag läste någonstans nu här liksom att även om vi har spelat med fyra spelare, det var Bob som hade sagt det förresten.
Han kom inte ihåg det själv. Men...
Nej, han sa fyra spelare och de hade tagit bort fyra sina viktiga spelare, så hade vi... Kanske inte vunnit. Eller det hade kanske krävs vi skulle vinna.
Vinna,
så det var liksom inte bara så här små grejer. Det var rätt så stora omförändringar.
Ja, nu lever jag lite för att här. Men Bob pratade just om det här idag. Han hade tittat i Sydsvenskan. Han hade läst Sydsvenskan noga om allt som hände. Vi hade om finalen idag. Han hade tittat på vad Nottingham hade för bänk. Och då hade de... Chris O'Neill hette han det. Quiz O'Neill var en helt annan person. Ja, förlåt mig. Martin O'Neill satt på bänken. Det gjorde även Chris Woods, tror jag, som sen också blev
målvakt. Ja.
Och Archie Gemmill satt på bänken, som också sen är en av Skottlands mest kända spelare, så att säga. Så att, när man hör de namnen så inser man att de hade ju ett ganska bra lag. Och de hade en rätt hyfsad målvakt, de också.
Ja, Peter Shilton, absolut.
Det säger ju en del det också. Att, det är ju liksom en av de mest legendariska målvakterna. Mm. Plus att även de hade en engelsk tränare som ju var en ännu större legendar än Bob Houghton här i Malmö. Brian Clough som skapade magiska resultat men också en hel del kaos runt sig. Så att, det var ju inget dåligt lag ni mötte.
Nej, och Peter Shilton tog upp det där, så mötte vi Sverige spelade mot England samma år, 75-årsjubileum fullt på Råsunda. Då fick jag lov att spela den matchen, för jag vet inte om Ronny var bortresa eller någonting sådär, så jag fick chansen. Och då spelade Peter Shilton. Så det blev 0-0 och då fick jag revansch på Trevor Francis. För då han spelade och Kevin Keegan spelade och hela där på den namn. Så 0-0 och gjorde en av mina bästa landskap på det med. Så att lite halv revansch på Trevor Francis där. Men då bytte vi tröjor. Så jag fick läsa det. Jag trodde, jag vet inte, jag var så besviken där efter någonting. Jag bytte aldrig tröja med honom i den här Ripacup-finalen. Och sen Brian Clough, han ville ju ha mig, för jag var i Toronto sedan som prov, så ville han ha mig till någonting.
Yes, so?
Ja, okay. Så att det var någonting som jag hade gjort bra till.
Hur nära var det att du gav lös?
Nej, det var jag som sa nej. Nej. Alltså, för att då hade jag spelat Bristol City nästan en hel säsong. Och sen över en halv säsong i Amerika. I Nordamerikanska Soccer League. Och då var det 1,5 och så ville han ha mig direkt på hösten in när vi hade spelat på sommaren. Och sen, nej, inte en chans. Och då spelade på konstgräs och så hårda planer så jag var rätt så höfter. Så att jag sa, nej,
ja, om vi har synpunkter på konstgräset idag så är konstgräset där tidigt 80-tal.
Det
var,
ja, inte... nej.
Var det då du vände hem till MFF istället? Eller var du...
då skulle vi säga, nej... Jo, det var det nog, ja. 83, 84 var det i den vevan. För Manchester United var också, men det var nu lite tidigare. Det var så. Och då tackade jag när.
Ja, du
till Manchester United.
Var på vilka liksom grunder?
Också än en gång. Men det var, där ville jag skulle bli andra målvakt i Manchester United. Ja, då hade man inte många hjärnceller redan.
Jag skulle säga, hade du fattat samma beslut idag?
Nej, det hade jag naturligtvis inte. Men då, när var det? Var det också det här med min fysik. Var faktiskt lite grann också. Jag hade lite problem med njursten och så vidare. Så att, det fanns en naturlig orsak ändå. Men
när är vi i tiden då? När du tackade ner till United?
Det var, Jimmy Nicol kom ju över och spelade i Toronto. Han var ju högerback i United innan. Och då spelade han för, vad heter han, Gary Bailey. Mm. Sydafrikanen. Mm. Och då så hade... Då hade de förlorat med Arsenal med 3-2, Manchester United på Wembley. Och då letade de efter en målvakt, men det blev bara andra målvakt. Så Jimmy Nicol hade ju tipsat United om mig. Så att då kom jag för frågan. Så att,
på den tiden...
Var det Bob som kallade in mig igen på kontoret och frågade?
Ja, förstås, Bob har ju följt det. Han var din tränare även där i Toronto och i Bristol City. Ni har mycket historia ihop. Men på den tiden...
Men vi hade alltid distans. Han var väldigt proffs. Alltså jag försökte också vara proffs, men jag ville liksom inte ha några relationer sånt där. Nej. Liksom, utan det var, nej, aldrig något privat eller någonting sånt där. Eller samtal eller någonting sånt där, nej.
Men på den tiden då, när det kommer från United, kommer det då via Bob så att säga? Det är inga agenter inblandat och sånt på den tiden?
Ja, det var någon agent där tror jag som var med också. Som jag tror var och tittade på någon träning. Det tror jag inte, men... Det var inte det omfånget som är idag.
Alltså är det, du säger att du kanske hade fattat ett annat beslut idag. Ångrar man saker i efterhand? Har du liksom gått och gnagt det? Inte nu kanske, men
nej.
Lite...
Jag var lite nyfiken. Men jag ångrar alltså det som jag har fått uppleva i MFF och landslag. Och allt det där. Nej, jag ångrar alltså den resan. Det finns en mening med allt. Alltså, antagligen hade det kanske inte funkat i United. Utan, så att nej, jag är inte den människan som ångrar mig. Nix. Jag ser nya utmaningar hela tiden.
Men jag tänker på landslagsmässigt. För mig känns det lite grann som att när du lämnade Malmö och flyttade först till Bristol och sen till Toronto, att det kanske liksom försämrade dina landslagsmöjligheter.
Det sa ju Laban Arnesen också. När jag skrev på för Bristol City, då var det ju Champions League typ, alltså Division 2 då, i England. Då var det inte intressant för Laban. Det krävdes liksom Premier League eller Division 1 där. I stora dag. Så att, då satte jag mig själv i lite sämre situation. Yep. Men då var det ju liksom, jag hade ju ett mål att spela i första divisionen och liksom, och det så, även om det kanske Bristol City inte var där, men jag kunde kanske fånga uppmärksamheten via Bob och Bristol City för att kunna gå vidare kanske ett eller två år senare. Det var ett fönster för mig.
Kände du då när du lämnade MFF, kände du dig liksom lite färdig? Jag tänker det var ju liksom en resa som ni började i början på 70-talet och som liksom kulminerade med Europacupfinalen. Var det liksom lite svårt sen att...
Nej, jag ville gå vidare också. Liksom. Tor hade hjälpt mig 6-7 år och kom in i landslaget. Så jag var proffs. Det var ju liksom en dröm som kom i uppfyllelse tack vare Bob då som tog mig. Och det var ju en trygghet för mig också att få Bob. Jag behövde liksom inte liksom bli en helt bättre målvakt. Jag kunde bara spela. Så att det var ju en jättechans jag fick. Liksom, och sen i MFF också, de gick inte så bra då 80-81 tror jag. Det var ekonomin. De ville ju, precis som nu IFK Göteborg, de sålde Pontus Dahl. Alltså man behövde få in en miljon, 800, en miljon någonting i kassan för att liksom kunna gå vidare till nästa år. Så var det ju oftast med ekonomin i MFF. Det krävdes en försäljning av spelare för att liksom det budgeterades i den här försäljning av spelare på den tiden. Och det kan redan, det vet ju nu för det, nu har de sista åren har det blivit jättebra, men innan det så det liksom krävs en försäljning på 30 miljoner.
Tokelo Rantje är ju exempel när det var tomt i kassan.
Ja, det är 30 miljoner, 35 in där. Så att det är det, redan då. Var det, sen var det Prutsen året efter, tror jag, när han gick till Glasgow Rangers.
Kan ju stämma, ja.
Då var det också, då fick de in 1-2 miljoner där. Alltså det fanns liksom en röd tråd i det lite grann, att vi utbildar och utvecklar spelare. Så hjälps vi åt. Och sen kommer vi hem. Och så betalar vi tillbaka igen.
Ja, det gjorde ju du också. Många framgångsrika år efter.
Ja. Och Bosse kommer vi också hem från Stuttgart. Och många andra spelare som har kommit.
Och det är faktiskt något som håller i sig.
Ja, Mackan naturligtvis.
Ja, det finns ju väldigt många exempel.
Ja. Och det kommer vi fortsätta förhoppningsvis kunna plocka hem Ponne och Filip. Och kanske Robin också, Robin Olsen. Så det är många intressanta år framför oss.
Men hur upplevde du när du sen då kom tillbaka till MFF? Kändes det som en, var det liksom samma förening som du kom hem till, eller hade det hänt någonting?
Cavalli var ju mycket alltså involverad i det här med företag och på ett positivt sätt, för att nu blev det mycket. Det var Tor Grip som var tränare och Keith Blunt var ju kvar också. Va? Så att, det hade blivit mer liksom med Micke Rönnberg. Vi hade liksom lirare på plan. Lite mer publiklirare. Och så ändå få spelet fungera. Sen kom ju Bus Augustsson in och Roy Hodgson. Bus Augustsson tog hand om ungdomarna och utvecklade dem med dribblingar. Vi fick liksom en mittfältspelare som blev kreativ och liksom dribblingsmässigt kunna ta sig förbi en motståndare. Och det var lite unikt. Alltså det har vi ju inte, jag vet inte om vi har det idag. Alltså har vi utbildningar? Vi har det ju på akademin, vi har det ju på gymnasiet. Men jag tror inte vi har på A-laget, och de ska väl vara färdiga där. Mm. Men då hade vi det i samband med A-lagsträningen, så plockade Bosse August och nu fick de en liten sida på en halvtimme, så körde då Jonas Thern, Jocke Nilsson, Stefan Schwarz, Niklas Nyhjel och hela det gänget.
Det var ju ett försök för något år sedan då det var mer uppdelat med anfallsträning.
Ja, Jörgen Pettersson. Ja. Typ.
Men nu har det ju på princip försvunnit. Jag ska inte säga helt, men det är väldigt mycket mindre. Mm. Det var väl också så i den vevan när du kom hem, då blev det mer och mer professionellt allting.
Ja. Mm. Jag tror jag jobbar kvar på SE-banken ändå.
Ja, ja det är precis på slutet av 80-talet när det går över riktigt.
Så att, nej, så det var lite betydligt bättre för att utveckla fotbollen och så vidare. Men då var det ju också som Hans, han ville ju liksom sälja alla matcherna på TV. Alltså, det gjorde inte så mycket om vi bara hade 6-7-8 tusen på Malmö stadion.
Så att, det var viktigt att synas. Ja, det är också en viss framsynthet in i det som skulle komma.
Ja, det säger Cavalli liksom. Men nu har vi både och.
Ja.
Och det är ju fantastiskt, vi har vår 12 spelare. Så att det går att göra både och. Så det
är Men då var det nog en liten brytpunkt som du säger, att TV blev allt viktigare.
Vi hade ju 6 000 mot AIK, vad hände det? Final.
Jo, det finns ännu värre siffror kan jag säga.
Ja. Och Djurgården hade vi kanske, 88 hade vi kanske 10-12 000. Indirekt avgörande.
Två av de mest spektakulära matcherna som någonsin har spelat.
Siffromässigt.
Nej, men det är siffror som är nere på 6 000 som du säger i snitt. De åren
i snitt, okej.
Men så det är ju siffror som är ännu värre.
En siffra i världsfinalen. När vi mötte Asunción.
Ja, från Paraguay.
Ja.
Det kommer jag inte ihåg.
Heter de? Olympia.
Ja, och så,
vi hade dem hemma ju. För Nottingham tackar ju nej till att spela världsfinalen. Så vi hade väl 3 000, 2,5, 3 000 hemma. Sen mötte de 2 veckor senare hade vi fullt hus där.
Folk förstår sig
vi förlorade 1-0 hemma och så förlorade vi 2-1. Nej, det var tal om publik och lite nya sidor när man kom hem och så vidare. Så att, Det är många stories, ja.
Det, jag tänker bara innan, vi har pratat länge nu, vi ska snart, eller vi ska runda av, men jag tänker eftersom det nu också är ett Skånederby som väntar på söndag, så bör vi också nämna din när du sen då bestämde dig för att varva ner, så blev du en del i MFFs bistånd till HIF.
Satsning, typ.
Och det, hur var det?
Ja, det var ju Ingvar Wenhed lämnade MFF-styrelsen och blev ordförande i HIF, och då tyckte eller Hans och Ingvar att vi kunde ju skicka några spelare från MFF, så det var ju gammal, jag var en av dem då med Anders Jönsson och typ någon till, alltså. Så då blev det att vi från division 3 HIF skulle försöka hjälpa HIF upp i Allsvenskan.
Hur var det att liksom skifta till
från MFF, för då var ju ingen konkurrens.
Han hade nu aldrig mött HIF, för de hade inte spelat
alltså, det fanns ju inte, vi hade ju Boys som våra trätor, alltså lite mer heta dueller, heta Christer Kristensson och Claes Kronqvist till exempel, heta situationer av de två. Men då var det ju Boys, och de matcherna var fantastiska för mig. Alltså inramning, och så nu det här med media och liksom utbildning, utveckling på unga spelare, så det gav, tycker jag, liksom är ett måste att vi ska ha. HIF, Landskrona Boys, Trelleborgs FF, de är väldigt utvecklande i spel för sedan ute i Europa. Alltså, du får samma inramning. HIF-matchen är ju nästan samma. Eller,
ja, det blir Europa-känsla.
Ja, det blir riktigt bra tryck. Och spelarna är lite, kanske lite mer nervösa, lite mer oroliga, för du vet att det blir kamp. Det är ingenting gratis. Så att jag gillar derbyn, Skånederbyn.
Men det känns bra att liksom fick vara med och bidra till den, till att den rivaliteten kunde återupplivas, så att säga.
Ja, bara det blev på ett positivt sätt. Så att det inte blir, det har varit lite situationer som har uppstått här igen. Ja. Per Hansson och så vidare fick här på, i Malmö fick några tråkiga minnen därifrån. Men ja, sen har andra varit grejer också. Jag menar, HIF-supporterna har inte varit mer nådiga mot sina egna. Nej. Henke Larsson i Jordan, man minns det. Så att, hoppas att vi slipper den typen av supporting.
Men det var liksom ett, vad ska vi säga, det var en okej avslutning på resan att spela upp i Helsingborg.
Ja, det blev inte det.
Nej, det blev inte det sen, det blev ju en fortsättning sen igen.
Jag åkte till en annan skånsklubb. Ja. Det
hamnar alla MFF förr eller senare. Ja. Nej, men jag tänker liksom att ändå gå från det här stora succén i MFF till någonting helt annat.
Mm. Ja, men det som jag sa till dig liksom också, att jag gör mina bästa matcher innan vi börjar snacka här. Så sa jag liksom att jag behöver, för att motivera mig själv, så måste jag spela inför en klubb som har lite problem. HIF hade ju, var mjölkkossan, de hade ju 8, 10, 12 000 på varje hemmamatch, fast om man spelade i lägre divisioner. Och det bidrog till att jag fick vara skärpt och försöka leverera liksom lite grann extra. Så att, jag spelade alltid mina bästa matcher på bort, alltså när jag hade, när vi spelade på bortaplan. Jag var alltid extra motiverad, för det hemma, som du sa, vi hade ju ingenting att göra. Alltså när man fick ett skott, och precis som Johan nu, det ett skott eller ett inlägg eller kanske ett avgörande och så vidare. Och du var inne, vi var inne lite grann på, du nämnde någonting med HIF, för jag fick något pris där.
Just det. Ja, precis. Det måste ju vara den historien måste vi ta. Du blev årets HIF-are 1989.
Ja. Och det var ju väldigt märkligt. Jag hade inte gjort många knog, men det var väldigt sysselös. Någon match i Markaryd, tror jag det var, eller var det mot Värnamo, ja, vilket som. Så kom någon support, HV-supporter in i samband med uppvärmningen 10 minuter innan match, innan vi skulle vara kick-off. Så gav han med en plast där, så här campingstol och sen tidning, så här har du, Janne, här kan du ha under matchen, så kan du sitta där och ta det lugnt. Så jag hade inte så mycket att göra på matcherna. Det var en allmän åsikt om min insats.
Snacka om att vila sig i form.
Ja, men jag kunde ju dirigera, jag kunde ju snacka, så jag sa ju till sig att jag inte hade någonting.
Men det blev Trelleborg sen också, ja. Vi ska ta det ända in i...
Ja. Vad hade du tänkt lägga av då? Egentligen?
Ja, det hade jag. Jag var målvaktstränare ju, så att då ringde ju de och frågade om jag kunde ställa av, för du var ryssar, Jankovic.
Jankovski,
ja. Han, och Janne Eriksson, målvaktstränaren, legendariska målvaktstränaren, fick jag ju där nere också. Så jag tänkte, ja, men det, han får nu igång mig. Han fick så, 2-3 veckor så fixade, så var det ju debut mot, eller ja, mot Gais, Glenn Hussein, och då vann vi med 1-0. Så var man igång där också.
Ja, för jag tänker det är fantastiskt. Vad sa du, hur många matcher var det? MFF?
591.
Och sen ska vi lägga dit HIF, Trelleborg, Vancouver och Bristol.
Toronto. Inte Vancouver.
Toronto, förlåt. Toronto. Ja. Mm. Det är många matcher du har spelat på seniornivå. Det är en makalös karriär egentligen. Mm.
Ja, 4 år utomlands. Ja. Och du sa 591. Har jag varit hemma de åren?
Ja.
Så, ja, vi pratar ju runt 1000 seniormatcher.
Nej, inte som, ja, kanske seniormatcher. Ja.
Nej, kanske inte riktigt, nej. Men det är många.
För jag pratar med Johnny, eller Johnny har gjort flest antal matcher i MFF, tror jag.
Ja.
Alltså då räknar vi junior,
ja, okay.
Pojklag och allting. Han har gått över 1085. Och jag kommer inte i närheten av det. Alltså, han har gjort, jag började ju när jag var 12 år i MFF, eller 13. Han började när han var betydligt yngre. Så att, han fick ju rätt många matcher där.
Ja.
Tidig ålder. Ja.
Janne, vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit. Det har varit både upplysande och intressant.
Och underhållande.
Underhållande, inte minst. Det här har varit avsnitt nummer 183 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Max Wiman och Janne Möller, och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss!
Hej hej!
Hej hej!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.